Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
God jul, kära vänner, och hjärtligt välkomna till årets sista avsnitt av Sinnessjukt med mig, Christian Dahlström. Jag hoppas verkligen att ni har det bra där ute i julsverige och att ni får chansen att fira med era nära och kära. Och för er som inte har någon att fira med eller som är sjuka eller mår dåligt psykiskt, så kanske det är till någon tröst att den här podden kommer att fortsätta vara er följeslagare i vått och torrt även framöver, såklart. I februari går ju podden faktiskt in på sitt 8:e år. Det är ju otroligt egentligen. Vissa av er har varit med ända från början, vissa är nya, vissa har kommit tillbaka till podden. Oavsett vad så är jag väldigt, väldigt glad och hedrad av att ni lyssnar. Under det här året har ju mycket av mitt arbete fokuserat på Beckomberga-dokumentären förstås, med de tre avsnitten och de två uppföljande avsnitten där. Men jag har ju även gjort 4 längre intervjuer med Charlotta Sjöstedt, Christian Ryck, Kerstin Evelius och nu Lilly Dixon Wahlman. Jag tycker att det har varit otroligt intressant att få chansen att göra de här intervjuerna, och jag hoppas verkligen att ni känner likadant. Och det verkar ju så, för väldigt många nya patroner har anslutit sig under året, och jag ska inte tjata mer om Patreon idag, men en sak som jag faktiskt har glömt säga tidigare, det är att när era betalkort slutar gälla så upphör även Patreon-prenumerationen, bara så att ni inte tror att jag stänger av er eller så när avsnitten slutar komma. Korten går ut bara helt enkelt, och det är ingenting jag kan göra åt det, utan det är bara att uppdatera dem på Patreon superenkelt, om ni fortfarande vill prenumerera förstås. Förutom podden har jag ju även arbetat med 2 bokprojekt, där det ena redan sitter i händerna på många av er lyssnare. Jag har även gjort en serie Beckomberga-printar som ett lite oväntat men roligt projekt. Det har varit ett händelserikt år på många sätt, fast på andra vis förstås ett väldigt händelsefattigt år. Inga föreläsningar eller så, men i och för sig då några luncher med lyssnare under hösten, vilket jag tycker var otroligt trevligt och givande på alla sätt. Okej, i dagens avsnitt av intervjun med Lilly Dixon Wahlman pratar vi bland annat om minnesstörningar och andra biverkningar som hon kände av elbehandlingen. Vi pratar även om fördomar kring ECT, men kommer även äntligen in på behandlingens positiva effekter. Sen i den sista delen, som kommer i början av nästa år, där får hon berätta var hon tycker att man som patient bör leta efter information och ifall hon tyckte att vården kunde ha gjort någonting bättre. Men framförallt innehåller den sista delen alla era lyssnarfrågor om exempelvis huruvida hon skulle välja ECT igen ifall hon blev lika sjuk idag, ifall hon får underhållsbehandlingar, hur hon mår idag, hur hennes omgivning uppfattade henne under behandlingen, ifall hon brukar berätta för människor att hon har fått ECT, och många, många fler jättebra frågor. Det avsnittet kommer alltså bara för patroner. Okej, luta nu er återigen tillbaka, så återvänder vi till Kista och intervjun ni har väntat på. Från den 24 november i år, den fantastiska Lilly Dixon Wahlman. Varsågoda. Men jag tänkte de här minnesstörningarna, eftersom det är så himla... Ja, men folk tycker att det är skrämmande, och det är en väldigt vanlig biverkning, men hur länge satt det kvar? Alltså hur mycket har du fortfarande kvar minnesstörningar idag, eller vad?
Alltså jag har inte kvar några minnesstörningar, det vill säga att jag kan ju liksom jag kan ju liksom nu komma ihåg det som hände mig idag.
Mm.
Det är ju inte något så här konstigt med det. Mm. Det är bara det att de minnena som ändå försvann, de är ju liksom borta. Och de kommer ju inte tillbaks. Eller vissa kommer ju tillbaks. Men,
förlåt att jag avbryter, men för som jag har förstått det så är det främst själva hjärnans minne är ju tydligen väldigt, väldigt, väldigt komplicerat. Alltså, att det främst är den förmågan att plocka fram minnena som påverkas när man får den här ECT-behandlingen, och att inte själva minnena försvinner. Men du upplever även att specifika minnen...
Ja, alltså så här, det kunde ju liksom komma liksom efteråt, typ så här... Kanske någon som sagt, ja, men det här hände ju då, minns du inte det? Och jag bara, liksom minns inte riktigt. Så jag vågar inte riktigt svara på den frågan, men alltså så här, förvirrad var jag ju, det kan jag i alla fall säga. Och alltså,
men det var övergående?
Ja, absolut, det var ju väldigt övergående. Mm. Så det försvann ju. Men det var ju framförallt så här veckorna, alltså efter att behandlingen inte var helt klar, då var jag nog som mest förvirrad. Mm. Och sen så liksom klingade det där av successivt.
Mm. Och sen när minnesfunktionerna och de flesta minnena ändå lät det som kom tillbaka, eller?
Det var ju inte så många minnen
som försvann. Nej, okej, nej, men hur gick det till då? Så kom det gradvis eller stötvis, eller kan du förklara lite grann hur?
Alltså jag minns faktiskt inte riktigt. Det är inte som att jag tänkte, nu har jag glömt bort hur man ska borsta tänderna. Alltså det var inte så här på den nivån. Eller nu har jag glömt bort vad min hund heter. Mm. Alltså det var ju inte så här på någon sån nivå. Och nu kommer jag ihåg det här. Alltså jag kan inte liksom så här, det är en jättesvår fråga. Jag vet inte alls hur jag ska svara på den. Jag, som sagt, en del minnen har ju inte kommit tillbaka. Mm. Så de är ju borta liksom. Mm. De kommer ju inte... tillbaks, men om någonsin säger... Ah, men
är det, förlåt att jag berättar, men är det viktiga minnen då? Alltså en del beskriver ju, jag kommer inte ihåg någonting ur min barndom och sådär. Alltså,
Gud nej. Alltså vi talar om liksom helt värdtriviala saker. Alltså det är triviala saker liksom som jag inte kommer ihåg. Det är absolut inget viktigt som jag ser det liksom. Alltså så här, jag kan ta ett exempel om det blir lite mer konkret.
Mm.
Alltså det var ju någon, jag hade väl typ så här, kanske, jag tror jag hade råkat kanske matcha på Tinder med någon kille, och då skrev han typ till mig, ja men vi har gått på dejt förut, och jag bara va? Jag minns inte det här alls. Och då tänker jag att det kanske hände under den här perioden. Mm. För jag minns inte det. Och även han säger, jo men vi gjorde det här och det här och det här. Och jag bara, okej, om du säger så. Alltså så att det är sådana där grejer. Sådana här saker som kanske inte var så viktiga.
Mm. Ja men vad intressant. Det låter som en sak som man borde komma ihåg. Samtidigt så bara häromdagen så... alltså jag håller på att skriva en bok nu som delvis handlar om minnesmässiga psykoanalyserna i hela den där biten. Och då, det blir ju ganska tydligt när man försöker läsa på om minnesforskning att så här, hur dåligt mänskligt minne är egentligen. Alltså, om jag skulle fråga dig vad du åt till lunch för en vecka sedan, då kommer du förmodligen inte komma ihåg det. Till exempel, alltså bara som ett väldigt trevligt exempel. Och bara häromdagen så hände det mig också. Alltså, ju mer man börjar tänka på det här så dyker det upp sådana saker i ens eget liv också. Jag var på... innebandyträning med min unga, då kom det fram en ex-kollega som sa, ah, men föreläser du fortfarande om psykisk ohälsa? Så här, jag minns att du föreläste för oss på företaget. Och det är också en sån där sak som man borde ha kommit ihåg, eller hur? Mm. Om man föreläste på sin egen arbetsplats. Och jag bara, nej, det har jag verkligen inte gjort. Och hon bara, jo, jag är helt säker på att du gjort det. Och alltså jag tror fortfarande inte att det har hänt, men förstår vad jag menar? Alltså,
ja, men sånt där händer mig också.
Så mänskligt minne är ju är jävligt dåligt eller liksom ganska vanskligt redan som det är. Hur kan man vara säker på att...
Ja, och det är också därför jag inte heller vågar ge dig några definitiva svar. För jag har ju ändå så här, jag har ju ändå själv läst en del psykologi på högskolenivå. Och där har vi ändå också gått igenom det med minnesforskning. Och därför så känner jag också så här, jag vågar inte säga att ens att det här beror på ECT. För det kan jag inte veta. Mm. Jag är inte så riktigt säker på ens när den här, till exempel den här påstådda dejten skulle ha hänt. Jag vet inte. Så att jag är ju lika förvirrad som du.
Alltså jag menar verkligen inte att trivialisera folk som har den upplevelsen av att deras minnen har försvunnit av elbehandling. Det kan mycket väl vara så, men jag bara tänker att om vi återigen ska se det ut så här vetenskapligt perspektiv så låter det svårt att undersöka och vara säker på vad det beror på. Även en invändning som jag tror är rätt vanlig, det är att liksom de tillstånden som man behandlar med ECT ofta är förknippade med rätt stora kognitiva störningar redan som det är. Och att det är svårt också att skilja på vad som är vad, så att säga. Vad som kan vara symptom av sjukdomen och vad som är symptom av elbehandlingen.
Ja, alltså så här, vad andra människor har erfarit, det kan jag ju inte recensera. Nej. Men jag kan ju bara säga att jag inte upplevde någon större just minnesstörningar. Utan det är ju som jag säger, det är framförallt en allmän förvirring som jag hade. Den oförmågan att kunna orientera sig i sitt vardagsliv. Förmågan att kunna förstå att om jag går till vänster här, då kommer jag till Drottninggatan och inte till det här stället. Det var liksom, eller om jag ska komma till den här hållplatsen så måste jag åka med den här bussen eller med den här, den ligger på den här linjen. Alltså såna typiska grejer som man ju har i sitt arbetsminne. Så du skulle kanske säga att det var kanske framförallt arbetsminnet som påverkades i så fall, mer för mig i alla fall. Sen kan det ju mycket möjligt att andra personer får mycket svårare störningar. Jag kan ju bara prata utifrån mina egna erfarenheter.
Just att minnesstörningar uppstår som en konsekvens av ECT, det är ju väldigt belagt liksom. Men det verkar, de flesta verkar ändå som har undersökt det vetenskapligt verkar ändå vara inne på att det är ett övergående problem nästan alltid. Men det där är inte sista ordet sagt och jag vet att det finns många som inte håller med. Du hör hur försiktig jag försöker vara med den här frågan för att det är en ganska känslig fråga.
Absolut.
Det måste du också ha uppfattat när du läst om det här på, det är ju en sån sak som typ elchocker.se försöker ju säkert utan att vara inne och kolla så misstänker jag att de porträtterar det som att man alla glömmer hela sin barndom och namnet och på alla de älskar ungefär.
Ja, och så här, det var ju också något jag var medveten om, att jag kanske skulle tappa massa minnen, men jag tänkte att, ja, men då får det väl vara så då. Vad var ju alternativet? Alltså alternativet för mig, det är att jag dör, det är att jag tar mitt liv. Och så man får ju alltid ställa liksom det i relation till, vad är alternativet? Alternativet kanske är döden, och då om du dör, då minns du faktiskt ingenting alls.
Nej.
Det kan vi väl ändå konstatera.
Nej, jag är helt med i det där. Det tycker jag är en sån sak som i den mån man diskuterar överhuvudtaget så glöms det ibland bort liksom, att så här, men vad fan, alltså det är ju så i all vård liksom, risk benefit analys liksom. Det finns ju massvis med behandlingar i andra delar av vården som är liksom, ja, men dödliga i värsta fall liksom, men man måste ta en stor risk om man har en allvarlig sjukdom liksom. Och jag uppfattar ändå så biverkningen här som i de flesta fall rätt rimliga alltså om man jämför med hur allvarliga sjukdomar är.
Ja, och det är just det man liksom inte får glömma, att det här är allvarliga sjukdomar. Bara för att du inte ser det liksom på utsidan, bara för att det inte är ett brutet ben eller liksom cancer, så kan det ju fortfarande vara dödligt. Och jag tror att folk fattar fortfarande inte riktigt det. Alltså hur, alltså man måste liksom någonstans ställa det i relation till, alltså när jag tänker tillbaks hur jäkla sjuk jag var. Alltså det var ju helt otroligt. Det var liksom på den nivån att jag kände att, det var nästan som att jag kände att jag skulle förlora verklighetsförankringen. Att jag knappt ens kunde liksom, alltså att jag liksom inte ens visste ut och in på mig själv. Det var ju liksom på den nivån i princip. I alla fall alltså stundvis. Så vad skulle alternativet ha varit i mitt fall?
Mm.
Jag tror inte jag hade överlevt det här utan SCT:n.
Mm. Finns det några andra biverkningar eller något annat på liksom minussidan så att säga, som du tycker är viktigt att känna till för den som överväger elbehandling innan vi går in på det positiva?
Alltså jag fick ju inga liksom andra negativa biverkningar än de jag liksom har nämnt. Alltså det negativa är väl snarare i så fall att folk har en massa fördomar. Och man kan ju liksom kanske tänka att men om jag genomgår den här behandlingen, då är jag ju verkligen en galning. Då blir jag liksom, då är det, står det klart för alla att jag är en galning. Så att de negativa delarna, det känns som att det är mer så här kopplat så här till dem, alltså mer de här föreställningarna som folk har, mer än själva den faktiska behandlingen. Om du förstår vad jag menar.
Å andra sidan så är det ju inte heller någonting som syns på det så att säga, att du har genomgått elbehandling.
Nej, men man, just det, men att man vet att man själv har liksom gjort det.
Mm.
Det kan ju vara, det är klart att det tog ett tag att vänja sig ändå vid den tanken på något sätt.
Mm.
För man vill inte se sig själv som den personen som behöver något sånt där.
Nej.
Det blir så här, det blir lite så stigma, man kan känna att det blir lite stigmatiserande. Men återigen, det handlar ju liksom mer om hur, alltså hur liksom ECT framstår liksom i populärkultur och hur, alltså i det kollektiva medvetandet, hur man liksom, och hur man talar om ECT. Så det handlar ju mer om det i så fall.
Okej, om vi istället då ser till det positiva, kan du beskriva vilka positiva effekter du kände av och hur snabbt du kände av dem?
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Ja, det gick ju väldigt snabbt. Att man liksom kände att det kändes så här, som jag beskrev tidigare, den här känslan av att det känns lite lättare inombords.
Mm.
Eller man känner sig lättare, som att en vikt typ har tagits från ens axlar. Och det man får ju liksom lite lätt euforikänsla. Eller jag fick det i alla fall. Alltså sen varje gång jag vaknade upp liksom. Och det är ju någonting positivt såklart.
Mm.
Men sen det här att de här mer så här långvariga positiva effekterna. Ja, alltså det började ju känna av liksom efter några omgångar bara. Så att det gick ju väldigt fort. Så kanske redan efter 2 veckor. Det som så kände man ju, alltså en väldigt dramatiskt stor skillnad. Som det går ju inte att jämföra liksom med något liksom psykofarmaka. Det går inte att jämföra. Så
kan du beskriva på vilket sätt du mådde bättre, om du förstår mig?
Jag ska försöka.
Mm.
Alltså bara gladare. Alltså som om att, och piggare, enormt mycket piggare. För det här var ju också så här, typ i november. Mm. Och jag är ju alltid så trött i november för att det är mörkt och jag blir väldigt påverkad av mörkret. Mm. Men det var som om att det var sommar. Mm. Det kändes som att det inte var sommar, som att det inte var den här mörka hösten. Utan det var verkligen, jag kände mig full av energi verkligen. Och pigg och bara glad liksom. Svårt att beskriva på något närmare sätt, utan det är nog bara så jag kan beskriva det.
Alltså typ så här, jag föreställer mig att du ältade mycket precis innan. Hade det försvunnit?
Nej, det där försvann ju inte såklart. Ältande och ångest kan man ju fortfarande ha. Men det är den här jättemörka, tunga känslan som bara helt begraver dig och sänker dig. Mm. Den som försvinner. Och det gör ändå väldigt mycket, för det gör att du sen kan orka hantera de här andra grejerna.
Mm. Okej, men kanske en svår fråga att svara på, men hur mycket bättre mådde du så att säga, om på skala mellan 1 till 10?
Ja, kanske om jag var liksom på typ så här, typ i 1 då, ja. I början. Ja. 1 eller kanske 2, så kanske typ 8, jag vet inte. Alltså, ändå väldigt stor skillnad. Och särskilt efter den andra behandlingsserien, okay. Då var det ju väldigt så här, så det blev ju en ännu större skillnad sen.
Och hur mådde du däremellan då? Började det klinga av? Eller?
Ja, jag hamnade i en rejäl svacka sen direkt efter den första serien. Då hamnade jag sen i en rejäl svacka där i liksom december, januari.
Mm.
Och då mådde jag rätt dåligt igen, så att det var ju
var du, mådde du lika dåligt som innan behandlingen, eller var det liksom?
Ja, inte riktigt lika illa, nej, det kan jag inte säga, men ändå liksom inte så bra, och det var därför som det också ansågs aktuellt och relevant med en till behandlingsserie.
Men det måste ju, förlåt att jag avbryter, men det måste ju kännas jättebesviken då, alltså när du mådde sämre igen så snabbt.
Nej, alltså för att de hade ju sagt det till mig, att det här kan ju, det kan vara så att du måste komma in igen, det kanske inte räcker, men vi börjar med det här. Man ska ju liksom inte hålla på hur mycket som helst i ett tillfälle, för då liksom bara grilla hjärnan nästan.
Så du var beredd på det, så att det blev inte en så stor besvikelse på det sättet i alla fall?
Nej, men precis som förra gången så fick jag banne mig kämpa för att få vård, bara att få en tid liksom på mottagningen var ju svårt.
Mm-hmm. Ja, så du hade ingen liksom så här gräddfil in igen när du kände att men nu behöver jag en till serie?
Alltså jo, det har man ju på sätt och vis, men du måste ju fortfarande träffa en läkare som säger att du ska ha det här igen på öppen psykiatrin. Och att bara få den tiden fick jag ju verkligen kriga för.
Mm-hmm.
Och det var ju synd, men jag fick ju den till slut. Och då mådde ju inte så bra, att jag just den här känslan av att nu börjar den här kampen igen. Men läkaren skrev ju ändå, liksom förskrev ju ändå det här igen. Och det var liksom, det var inte så stor diskussion egentligen.
Nej, precis. Och det måste ha ändå gått ganska snabbt eftersom du var där i januari. Men den här ovissheten, den tyckte jag var jobbig.
Ja, exakt. Det är ovissheten som är jobbig. Mm. Och att, alltså som sagt, jag fick verkligen kriga för att få den här läkartiden.
Mm.
Så det var ju bara för att jag var så jäkla tjatig och gnällig som jag liksom fick den till slut. Det är ju synd att man ska behöva vara så.
Mm,
det är för man orkar kanske inte heller vara så, kämpa så mycket när man mår dåligt.
Nej. Er behandling är ju främst en akut behandling där effekten ofta klingar av efter ett tag. För många är det ju livräddande ändå då, såklart, eftersom man ofta är liksom suicidal, och behandlingen ger ju liksom helt andra möjligheter om den hjälper. Det gör den inte alltid heller, ska vi säga. Men om den gör det, vilket den oftast gör i alla fall, så ger det en helt andra möjligheter att exempelvis byta läkemedel, kanske få annan hjälp eller kanske liksom hantera livskriser som har varit utlösande för sjukdomen och sådär. Hur var det för dig?
Jo, men det är ju precis som du beskriver det. Alltså det är ju precis sådär. Och sen ska jag säga att jag mådde ju aldrig, alltså så dåligt som jag mådde innan jag fick ICT, så dåligt mådde jag ju aldrig igen sen. Men det är klart, det blev ju, det klingade ju av till slut, så klingade ju av liksom, och det är klart att jag inte mådde så där bra hela tiden efteråt. Nej. Men det var ju absolut inte på den nivån att det var aktuellt med mer ECT. Det hade jag inte ens velat ha, för det hade inte känts liksom, alltså, proportionerligt. Nej. I relationer liksom till. Men då förskrevs jag ju litium istället, och den har ju också haft en väldigt positiv effekt för mig.
Mm. Men hur lång tid efter behandlingen förskrevs du litium då?
Gud. Kanske ett halvår. Jag minns faktiskt. Nej, vänta, det måste ha varit längre tid. Nej, jag minns inte, okay. Men det var ju en rätt lång tid ändå. Mm. Litium har ju stått på i ett år, det kan jag ju säga.
Mm. Så det borde varit ungefär nästan ett år efter ECT-behandlingen då, eftersom det är två år sedan men någonting där.
Förlåt, nu säger jag fel, jag har stått på det längre, jag har stått på det ett och ett halvt år, så ja, okay. Men det kan ju faktiskt stämma.
Typ ett halvår. Och ja, hur mycket av effekterna, de här positiva effekterna, hade klingat av i det laget då?
Om jag nu ska kanske prata i procent, kanske 70-80%, eller alltså, men grejen är så här, jag tror så här att sjuk som jag var då blev jag ju inte igen, och man måste ju se också det i relation till den livskris som jag befann mig i då, där jag verkligen kände att hela min värld bara gick sönder. Och då hade jag ju ändå fått lite tid sen att, ja, men att få komma på fötterna igen, slicka mina sår och
hantera den situationen.
Så där och då behövdes det ju verkligen, men så där sjuk blev jag ju inte igen.
Okej. Okay. Så att effekten hängde ändå kvar hyfsat bra, även om det mesta försvann, så att säga. Så
ja.
Okej. Och du berättade ju för mig innan, och du nämnde det nu också, att du tar litium trots att du då inte har bipolär sjukdom, utan bara inom situationstecken har depressioner. Och det här var någonting som du gärna ville, kanske inte rekommendera, men ändå berätta om, eftersom inte alla känner till att man kan ta litium även mot särskilt besvärliga depressioner.
Ja, men exakt. Just för att jag har ju verkligen sån här recidiverande depression som liksom, den kommer lite grann, också lite grann i skov nästan. För det är så det har varit, i alla fall tills jag började med litium. Att det var bra ett tag, sen svacka neråt, och så bra ett tag, svacka ner igen. Så att det var ju lite grann som att ha bipolär sjukdomen utan att ha de här uppgångarna. Så jag tror att just för mig och med den problematiken jag hade, så var ju litiumet väldigt, väldigt bra. Men jag tror också att det beror ju säkert också på att jag hade ju testat flera andra läkemedel och inte fått så bra effekt på dem. Så att om man är i den situationen, så är det absolut någonting som jag tycker att man kan ju lyfta med sin läkare.
Och det är, som jag har förstått det, jag sa att du läste precis innan jag kom hit, så läste jag lite sådana, bland annat Mikael Landén har gjort en sån studie, men även tror amerikanska studier som har visat att efter elbehandling så minskar risken för återinsjuknande, kanske inte så dramatiskt, men ändå tydligt om man tar litium. Och jag tror att det till och med är en del av de här riktlinjerna från Socialstyrelsen, jag är lite osäker på det, men så det finns ju i alla fall vetenskapligt stöd för att det är så. Så det kan ju vara värt, och det ska jag såklart också fråga den här experten om, men jag tyckte att det var intressant att du ville ta upp det.
Ja, absolut. Och jag tänker ju också att som sagt, om man har testat flera saker tidigare, man vet att det inte riktigt ger helt önskvärd effekt. Och jag menar, för jag gick ju tillbaka till Venlafaxin och testade ju det. Eller jag åt ju hela tiden Venlafaxin under den här ST-behandlingen, det skulle jag kanske säga. Men jag kände ändå liksom att det räcker inte, jag behöver någonting mer, men som kanske inte är så drastiskt som ECT. Men sen vet vi ju inte hur jag hade mått om jag inte hade fått litium. Jag hade ju kanske kunnat bli så där sjuk igen, det vet man ju inte. Jag hade definitivt mått mycket, mycket sämre än vad jag gör idag. Jag hade inte mått så här fantastiskt bra som jag mår idag, om det inte vore för det här fantastiska litiumet.
Mm. Jag tror att effekten i de studierna som jag refererade till tidigare, att det var alltså, jämfört med, för man kan ju också få underhålls-ECT, att effekten var ungefär liktydig med att få fler elbehandlingar. Men det finns ju skäl att kanske inte vilja ha fler elbehandlingar.
Nej.
Även om det i och för sig också finns biverkningar med litium. Men återigen, det är så här sjukvård ser ut. Man får väga nytta mot risk hela tiden.
Ja, och det är alltid så här individuellt vad som funkar. Exakt. Bäst och vad du får mest. Alltså så här, jag fick ändå rätt stora påverkningar på de exekutiva förmågorna. Mm. Så ECT skulle jag ju bara ta om det verkligen krisade.
Mm. Mm.
Det är ju inte något så här, det första jag skulle vilja ha liksom igen.
Nej.
Men det är ju, men då skulle det verkligen vara akut.
Mm.
För att jag skulle vilja ha det igen. Mm.
Men det är också så det används, så det är tänkt att användas. Det är ju inte tänkt som en första liksom, förstahandsalternativ om man inte är väldigt, väldigt svårt sjuk. Men om man ska försöka göra något bokslut nu då, och liksom av det positiva mot det negativa, vilket många lyssnarfrågor också handlade om. Var elbehandlingen värt det, tycker du? Det låter som att vi redan har fått svaret här, men om du ska utveckla det liksom.
Värt det? Alltså till 100%, ja, absolut. Det var så värt det. Det var liksom det som räddade mitt liv. Det är verkligen det jag känner. Men sen vill jag nog ändå någonstans lite grann inflika att det är nog inte bara behandlingen i sig, alltså det här epileptiska anfallet som man inducerar, utan så mycket handlar ju också om det som händer runt omkring. Jag hade ju ett väldigt fungerande socialt nätverk och, som jag sa tidigare, världens bästa föräldrar som fanns där. Det är klart att det hjälpte, och sen har jag också gått in lite grann på hur fantastisk vårdpersonalen var, och jag tror också att det var nog också en viktig skäl till varför jag tyckte att det fungerade så bra. För att jag verkligen tyckte att personalen var så fantastiskt professionell. Och som jag ser det, ja, jag vet ju att det är ECT som räddade mitt liv, men för mig är det lika mycket de som räddade mitt liv, och att de gjorde så mycket för mig, för då skickade ju de också signalen till mig att mitt liv är värt att rädda.
Mm.
För jag hade aldrig tänkt så innan. Men när man liksom kommer dit och man ser att de gör så mycket för dig, det får ju dig också, det ger dig också en funderare.
Mm.
Så att det är inte bara det här ECT i sig, utan jag tror att det är hela sammanhanget man måste kolla lite på.
Vad skulle du vilja säga till en person som är i samma situation som du var för 2 år sedan?
Jag skulle verkligen säga till den här personen att du behöver inte, du ska inte behöva må så här dåligt. Du ska inte acceptera det, utan be om hjälp och gå till en läkare. Och framförallt om du känner att, för många har ju svårt att beskriva sitt lidande och ge en rättvisande bild. Ta jättegärna med en släkting, en vän, någon som kan prata för dig också och som kan hjälpa dig. För det hade ju jag, och det kände jag verkligen att jag behövde. För att även om, det är klart att många läkare lyssnar ju på en, men det finns också de läkarna som inte lyssnar, tyvärr. Det är ju tråkigt, men det är ju så. Så att ta med någon om du har möjlighet som är där liksom lite grann i din ringhörna, och det blir också så mycket lättare, för att då känner man sig inte heller så ensam, för man är ju en väldigt utsatt situation när man ber om hjälp, och när man liksom specifikt går till en psykiatriker, man är ju så sårbar och så utsatt. Så om du kan ha någon med dig, och framförallt acceptera inte att du ska behöva må så här dåligt, för ditt liv är värt att rädda. Det är det, även fast du inte själv känner det, så är det det. Så det är definitivt vad jag skulle säga.
Jättefint. Ja, där var del 3 av den här intervjun i mål. Återstår bara för mig att återigen tacka er så hemskt mycket för att ni lyssnar på den här podden. Utan er, ingen podd. Nästa avsnitt av podden kommer alltså i början av nästa år, och sen i slutet av januari eller så kommer även första delen av min intervju med Pia Nordenskog, ECT-experten, där de första avsnitten kommer att vara gratis avsnitt som är tillgängliga för alla. Tills dess finns jag på Patreon och på Twitter om ni vill mig någonting. Ni är alltid välkomna, det vet ni. Ta hand om er nu. God jul och gott nytt år. Puss och kram. Hej då.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like, worry the police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.